Sverige, Sverige, Sverige. Där sitter ni i era villor, stugor, radhus, kedjehus, lägenheter, andrahandskontrakt eller kanske bara en liten sån kolonilott med radion på, för att det är fredag. Mm. Alltså, det är på jo, men det är modern radio där, för helvetet. Och när det är fredag så betyder det att Kafferepet, podcasten Kafferepet, är tillbaka med mig, Nisse Hallberg, Albin Sårman Olsson till mitt vänster idag. Hej.
Hej, 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 hej.
Och Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja, hej.
Till mitt höger. Vi är hemma hos mig idag.
Ja,
för att äntligen. Johanna vill vara närmare arbetsplatsen där hon kommer vara efter.
Just
och
det.
Du kom från Göteborg.
Jag kom från Göteborg, så det var en perfekt...
En liten hubb för oss här.
Mm. Vad gjorde du mer? Jo, vi hade ett riktigt vibbigt jävla...
Åh, oh, för fan, vad kul introt var.
Det vibbade, det smällde. Shots were fired.
Vi skrattade.
Ja. Och så hade blomkålshuvudet...
Men va?
Ja, glömt att trycka på rec.
Ja, det har gjort.
Vi gjorde narr av att du inte hade några andra jobb.
Just det.
Vi tar med det på
det. Ta med det igen. Ja, vi skrattar.
Men det är kul att vara här, att ni är här, att vi spelar in igen.
Och att det nu rullar jag bandet.
Ja, det är kul.
Det är fan kanon.
Men Albin, vet du vad du gjorde förra gången som du gjorde så himla bra, så du får göra igen. Det förklarar vad fan den här podden
ja,
är.
Det här är en podd där vi läser upp skrönor, myter eller bara sanna historier från lyssnarnas liv eller alltså runt om i Sverige. Ja. Så man skickar in sin bästa historia som kanske är lite sann eller lite inte sann eller så, va?
Ja.
Och sen läser vi upp dem.
Mm.
Ja. Var skickar man det här då?
Till kafferepet@underproduktion.se.
Och vi behöver fler stories för våran eminenta hur säger man, redaktör. Fia, din syrra, tillika, hon sa, nu behöver vi fler.
Ja.
Mm, så skicka in så vi inte bara får sluta göra det.
Och ett tips till er, för att hon sa, folk visste inte om att det är hon som är redaktör nu. Mm. Och det här är inte att jag ska klappa mig själv på axeln.
Nej.
Men gör det.
Det är ett humble brag det här.
Ja. Mm-hmm.
Ni som skickar in stories som ni avslutar, typ PS, jag brukar tjejrunka till Nisses röst. De kommer inte komma med när syra vänner,
just
kan jag säga.
Just det.
Hon satt, hade suttit så här.
Det är också konstigt.
Men gör inte det. Det är liksom det sjukaste som Howard Stern.
Ja, det är också jättekonstigt att skriva till Malva.
Ja.
Som var vår förra redaktör.
Hon är liksom, alltså grejen att hon är ju vuxen, va? Men hon är så ung.
Ja,
hon det känns ändå läsa, problematiskt. Ja. Men jag vill också säga en grej som jag sa. Det att det här kaffet var verkligen helt extremt gott.
Ja, härligt. Ja.
Och du dricker en David Shirley-mugg.
Vi kan tyvärr inte nämna några produktnamn då. I
men det är Arvid Nordqvist.
Fortfarande inte blivit sponsrade av något företag.
Det är det helt sjukt att Arvid Nordqvist inte sponsrar podden, för vi dricker det varje vecka.
Ja. Och vi heter Kafferepet.
Ja, kom igen.
Det har inte jag
för
tänkt
helvete.
Kom igen, Gille-kakor.
Exakt.
In med finska pinnar och lite hallongrotter.
Ja. Sen kan jag skicka lite kakor.
Helt missuppfattat att det är pengar man vill ha. Ni har ju hur mycket kakor som helst.
Vad fan, det kan inte kosta er mycket att skicka ett par lådor. Och,
och nu sätter jag ner foten. Om det är någon som jobbar där som hör här, skicka inga jävla kakor.
Nej,
skicka pengar.
Mm. Ja,
så annars kommer
vi köper våra egna kakor.
Annars är det Göteborgskex.
Ja.
Ja, det är gott.
Det är riktiga grejer.
Har du inte sagt att jag har kex nu? Bara för att jag hänger lite mer i Göteborg.
Ja, men de borde också. Nu ska de lära dem flytta till Litauen i och för sig. Men,
Göteborgs kex.
Men ska vi visa hur det går till då när vi läser upp våra historier?
Ja, det tycker jag absolut. Och vem ska börja? Johanna började förra gången, så det, då tycker jag att hon headliner.
Ja, det
gör
hon.
Ska jag gå ut som första eller ska du?
Nej, kör du.
Jag har inte det uppe, men det går snabbt. För du går in på min mailingbox.
Det är konstigt, får jag bara säga en sak till Daniel mer, att när jag soundcheckade utan att räcka förut så var det liksom att jag kunde inte sänka tillräckligt mycket för det slog i hela tiden. Mm. Nu helt plötsligt när jag räckar så verkar det vara någon helt annan grej som händer. Så nu
då är det väldigt lågt.
Då, kanske. Ja. Men,
det fixar han i post.
Han fixar det i post.
Ta det i post.
Tror han stör sig mer på att jag snurrar på rattarna under...
Ja, det tror jag. Ja. För då måste han stå som David Guetta och vrida tillbaka. Okej.
Han står och sänker lite. Sänker volymen bara.
Nu kör vi.
Någon säga.
Story nummer ett. Musmattan.
Oh.
Hej allihop. Hoppas ni har haft ett välförtjänt skönt sommar då. Tack. Mm. Ja. Hopp. Nu. Cut to the chase. Här kommer en garanterat klökfri historia från några år sedan. Den handlar om en vän till min mormor som vi kan kalla för Inga-Britt. Åh, Inga-Britt, jag vurmar för henne redan.
Ja.
Inga-Britt satt en dag vid mormors köksbord och berättade med uppgiven röst att hennes jobb nu krävde att hon skulle gå en grundkurs i data, eftersom hon tydligen behövde lära sig ett och annat för att hänga med i utvecklingen. Också i data. Mm. Det är hon, ja. Datakörkort. Inga-Britt själv var av åsikten att datorer var nymodern påfund som en kvinna med ett fåtal år kvar till pensionen faktiskt kunde slippa lära sig hantera.
Mm.
Hon betraktade de där maskinerna med en stor misstänksamhet, och man får ändå säga att hon hittills hade gjort sitt allra yttersta för att slippa ha något som helst att göra med ett allmänt fördummande teknologiska revolution att göra.
Jag vet ju att man kommer att höra hennes röst. Tryck på flaggan! Jag har ju tryckt på flaggan! Det är flagga ett! Det händer ingenting!
Det är bara någon timglas här!
Det är den där gubben i hörnet igen!
Det gamet kommer hela tiden!
Hur blir jag med han nu då?
Och din pantröst är... Det är underbar. Gud. Men nu hade det alltså hänt. Arbetsgivaren vägrade ge med sig. Inga-Britt hade anmälts till en grundkurs i data samma torsdagskväll, och det var den gången hon skulle bli tvungen att faktiskt gå dit.
Mm.
Så en råkall novembertorsdag var det dags, och Inga-Britt anlände i god tid till den lokala landsortsskolan i vars datasalkursen skulle hållas. Väl där inne blev hon lite gladare när hon träffade på ett flertal kvinnor och något färre män. Alla i ungefär hennes egen ålder och vilka hon kände 100%.
Mm-hmm.
Ja, det är den typen av liten ort vi befinner oss på. Ja, alla känner alla. Eftersom kursens lärare...
Hon kommer
lärare...
ju dit arg också. Mm. Det är det som är skönt, att de träffar folk hon känner. För hon kommer dit
egen mus.
Hon har jobbat upp sig som fan över att hon ska behöva... Alltså, redan stressad utav helvete för att hon inte fattar någonting. Utan att någon har sagt någonting. Och då träffar man folk hon känner. Då känns det mjukare hela lite.
Det fanns kaffe.
Exakt.
Säkert.
Superbra.
Eftersom kursens lärare ännu inte syntes till satt sig deltagarna vid varsin dator och började skvallra glatt med varandra i väntan på att kursen skulle ta sin början. På slaget sju steg det in en man som på egen hand drog ner medelåldern i rummet med cirka 15 år och meddelade att han hette Jens och skulle fungera som datalärare under kursen. Därefter fortsatte Jens med att instruera deltagarna att börja med att sätta igång sina datorer och visade vilken knapp som skulle åstadkomma detta under.
Just
det. Ja, det var on-knappen antar
jag. Yeah. Mm. Det är bra.
Samt att med muspekaren klicka på rutan för inloggning som då dök upp. Genast hör Jens ett väldigt skrapande av möss mot trä och tittar upp på sina kursdeltagare för att sedan förvånat utbrista: men vad har alla musmattor tagit vägen?
Mm.
För en sekund glömde jag bort att det var datamöss. Jag trodde att det var massa små möss i väggarna.
Ja, men man ser ju datamusar väl?
Mm.
Eller?
Jag vet inte. Jag tappade helt fok.
Ja.
På detta följer total tystnad från alla kursdeltagare som förvirrat tittar på varandra eftersom de inte har någon aning om vad en musmatta är. Tills Inga-Britt plötsligt får en uppenbarelse och utbrister: menar du den här? Och drar fram sin musmatta som hon sitter på.
Nå, det är klart.
Dataläraren nickar stumt, var på alla andra kursdeltagare också drar fram sina musmattor under sina rumpor och sätter tillbaka dem på deras platser. Åh, vad gulligt, de har det som sitt underlägg för att de är så kotiga.
Ja, de bara... Ja, det är skönt, för det är så obekväma stolar, så det är bra att de har den lite man kan sitta på.
Gud, vad jag trodde att det här skulle bli ett skämt om att raka fittan.
Ja, men gud, säger man musmatta, det är väl första man tänker.
Jag tänkte att de här gamla tanterna, ja, jag håller med, det kan inte vara bra att hålla på med sånt, så här, var raka. Att man håller med, vart tog alla musmattorna vägen?
Ja, ja, nej.
Aha.
Det var inte det som hände.
Vad som har hänt är nämligen att Inga-Britt, som den sanna influencer hon är, hade tyckt att det var lite förbenat kallt i den där datasalen, och framförallt hade hon frusit om sin rumpa. När hon fick syn på musmattan antog hon att det helt enkelt var något slags sittunderlag som lagts fram just för detta ändamål och satte sig på den för att värma sin bakdel. De andra kursdeltagarna, vars datakunskaper var precis lika obefintliga som Inga-Britts, ville inte vara sämre och följde genast hennes exempel och satte sig på sina egna musmattor. Men som Inga-Britts med ett illmarligt leende sa när hon senare berättade historien för mormor och mig: de flesta av oss använder ju den faktiskt som en musmatta, så jag förstår inte vad han klagar på. Slut.
Yes, där kom den, Albin!
Ja, där kom det. Den lilla
ordvitsen. Ja, men det var väl en rimlig action.
Ja, ja. Och en väldigt gullig första historia, får jag säga.
Ja, men tänk att kunna
jag musen!
Men tänk att kunna så lite om datorer att man tror att det behövs en särskild liten matta att sitta på.
Och att det alltid finns en liten matta som är för liten också.
Förmodligen.
Det är inte sånt man har med sig till bandymatchen.
Nej.
När man sitter i köld.
Ja, den var ändå...
Den var gullig. Snäll start.
Det var det verkligen.
Men jag klöktes lite.
Ja, men när liksom, det sitter 14 stycken 80-åriga korvbröd på musmatta, då blir det ändå lite...
Nu är det bara kvinnohat det där.
Nej, för gubbstoppar är också äckligt.
Just spelar det. Ingen roll. Ändå kvinnohat.
Nej, men det är inte kvinnohat.
Du kan inte väga upp kvinnohat med gubbhat.
Jo, det kan
man. Gubbhatet är befogat.
Har du aldrig sett Nisses stand-up-shower? Det är exakt det jag gör.
Jag blandar och ger.
Vi killar, vi är riktigt dumma i huvudet. Men tjejer! Jävla kanon. Det är ju kanontaktik.
Jag kommer inte släppa det. Alltså det här, den här kullen kommer jag dö på tills jag lyckas deplattforma någon av er.
Ja, men märkte du just vad som hände?
Vadå?
Förra avsnittet sa du, den här kullen kommer jag dö på.
Just
ja,
det.
Hon bara snor det. Hon tar den.
Wow, kvinnat.
Oj, nu blev det en sån nervös kille som
börjar
sitta.
Börjar tafsa på mig när vi sitter där. Ja. Men nu är det kört. Nu kan vi aldrig mer podda ihop.
Ni har hört det sista avsnittet av Kafferepet.
Den populära podcasten Kafferepet bröds första fredagen i september. Då Nissa Hallberg sexuellt ofredade en av deltagarna och påvisade ett extremt kvinnohat.
Ja.
Han försökte rädda det med gubbhat, men det vet ju alla. Det går inte att blanda ihop.
Drömmen.
Jag flyttar bort lite. Känner mig skyldig till något. Albin. Albin, byt stämning.
Jag har suttit i min historia.
Jag hoppas det är någonting med död av djur och sånt där som lite fokus.
Det här ska nog kunna få er att lugna ner er lite. Tandpetaren heter den.
Oh.
Mm. Den här historien utspelade sig i en stad i Skåne för några år sedan, då jag var 15 år gammal. Precis som många andra i den åldern bedömde jag att lidandet av konfirmationen var värd belöningen man fick i slutändan. Inte i form av kunskap och erfarenhet, utan såklart presenter.
Mm. Men så är det ju.
Så är det ju verkligen. Mm. Det här känner jag igen mig i. Mm. På ett konfaläger när prästen predikade letade jag och mina kompisar desperat efter något annat att fokusera på än den ointressanta genomgången. Jag skannade av rummet och mina ögon landade på killen framför mig som vi kan kalla för Peter. Kort sagt kan Peter beskrivas som en person som älskar vetelängder.
Oh, wow! And we're back! Okay.
Det är så kul att jag har blivit vedertaget.
Alltså, jag tänker att det är samma inskrivare, för det var ju också i Helsingborg.
Ja, säkert.
Det, bara, det här ska pregas in den här jävla sägningen, alltså, om man gillar vetelängder.
Vem gillar inte vetelängder?
Nej, det är ju för sig sant. Men...
jag kan för sig inte ha några av mina vanliga byxor på mig, så jag kanske inte ska
inte jag heller.
Backa lite.
Jag har två par slätt jeans kvar.
Men jag köpte nya tights igår, det här är inte ens byxor.
Men det gör ju verkligen påståendet om att alla älskar vetelängder sant.
Ja, så är det.
Som de flesta med fritidsintresset att proppa sig fulla med onyttigheter hade han en ass crack som sträckte sig från ländryggen och neråt. Inte heller brydde
han... Vad fan började hans eget då? Det är inte där det börjar, ass cracket.
Alltså, att röven börjar slutet på ryggen.
Ja. Men vissa börjar ju en god 10 cm högre upp.
Jag vet, men det var inte det han sa.
Stora skit.
Fine. Jag ska sluta spela jävligt advokat. Ryggen
och korsryggen var skillnaden är, men det kanske är samma.
Inte jag heller riktigt, i och för sig.
Vi skulle haft en läkare med.
Ja, det skulle vi haft, men också hur kul hade det varit? Supertråkigt.
Förmodligen tråkigt. Inte heller brydde han sig om att försöka dölja denna. Som en slump hade jag nyss pillat av ett klistermärke från stolen jag satt på och hade ingenstans att lägga det.
Som en slump! Det var ett stort problem i hans liv.
Ni förstår säkert var detta är på väg. Visserligen kunde jag ha försökt sätta tillbaka det eller slängt det på golvet. Men min och mina kompisars utmaning blev istället att stoppa ner så mycket skit vi kunde i Peters kalsonger. Utan att bli påkomna. Med darrande hand lät jag det hoprullade klistermärket försiktigt glida ner utan att nudda hans svettiga skinker. Jag släppte det och drog snabbt tillbaka handen utan att Peter märkte någonting. Vi fnittrade och letade direkt efter något annat att fylla Peters byxor med. Mina kompisar hittade någon dammig klump av hår som jag snabbt dunkade ner mellan...
Det är ren mobbing.
Ja, det är ren mobbing.
Det är det ju verkligen.
Ja.
Det är därför du älskar och jag och Nisse sitter och bara får lite panik. Vart är vi på väg?
Ja, men det är ju inte, vi bara läser upp, va?
Ja, visst.
Det är public service detta på ett sätt. Ja. Men det var först när vi såg en tandpetare på golvet bakom oss som vi verkligen fick hålla tillbaka skrattet. En snabb handrörelse senare så låg den i Peters svettiga kalsonger. Efter genomgången gick vi efter Peter i korridoren och såg på när han obekvämt vaggade fram. Snart stelnade han till och stoppade ner handen där bak för att sedan dra fram klistermärket som var först med att hamna i boxershortsen, just det. Peter vände sig om och röt: vem fan har lagt den där?
Ja, det är bra, Peter! Fan. Nu börjar det ta sig här.
Ja, hoppet kommer här nu.
Ja.
Pokerface var inte en konst vi hade bemästrat, så vi gapskrattade rakt ut. Det var inte bara Peters reaktion som var det roliga, utan även det faktum att tandpetaren låg kvar. Någon månad senare satte sig Peter oväntat vid vårt bord i matsalen på skolan och förklarade glatt att han denna morgon hade hittat ett popcorn i sina kalsonger. Självklart så åt han också det. Vi passade då på att fråga om han någonsin hittat något annat konstigt i sina kalsonger, till vilket han med ett flin svarade ja till. För någon vecka sedan hade han faktiskt funnit en tandpetare där. Såklart kunde vi inte hålla tillbaka skrattet och huruvida det var roligt eller endast äckligt att tandpetaren verkar ha legat där i någon vecka. Låter jag er besvara.
Men jag gillar att tandpetaren ändå verkade äga situationen bra. Och så här, tjena, fan vet ni, jag har hittat popcorn och tandpetare idag.
Men fan vad man gillar Peter.
Ja, verkligen.
Att det är bara en sån jävla win idag. Hittar, vet du, jag trodde popcornen var slut.
Han tänker så här bara, tänk om jag är pojken med popcornbyxorna. Att han alltid, att det bara kommer lite popcorn ibland. Och då är det så bra en tandpetare, för de sätter sig i tänderna.
Just
så att han bara liksom blir glad.
Att han är, och det är också konfirmationsgrejen. Tänk om han tror att han är Jesus. Först popcorn, och sen trollar liksom kalsongerna fram en tandpetare. Precis vad jag behövde.
Gud, jag hoppades på ändå, så bara, har du hittat något annat? Så att någon satt med en tandpetare i munnen. Så bara, den du har i munnen.
Mm,
jag hade hoppats att han skulle få en sån jävla god payback.
Ja.
Hör, Peter, vi är på ditt, ni andra... Skärp.
Ja, sånt där.
Ja, sånt där är...
De var 15.
Jo, det är ju också...
Men han garvar ju fortfarande åt det.
Ja. Jo, det gjorde ju i och för sig jag med. Jag är 35.
Men du är inte heller en snäll person.
Nej.
Vad heter det? Nej, men jag tycker ändå att det var inte så farligt, för att här känns som att han var så himla rolig med det själv.
Ja.
Ja, vi hoppas att...
Det känns som att han ägde den situationen.
Jag tror han var en sån. Det finns ju några.
Han var nog en sån som hade gjort det själv på någon annan. Eller?
Nej, men ja, sluta liksom slutshama... Fan, han hade säkert också gjort. Nej, det tror jag inte.
Jävla fitt Peter, han var säkert ett svin.
Fy fan, vilken jävla.
Nej, här sätter jag.
Jag säger inte att det var, okay, jag säger att jag hoppas att det är så.
Ja, det kan du.
Kan jag få göra? Det är det kvinnohatet jag var. All right. Ska jag köra?
Kör.
Den ofrivilliga stalkern. Det här är en historia som utspelat sig i närtid med en person i min närhet. Låt oss kalla honom Johan. Ja, det tycker jag vi gör.
Valde du det namnet nu på studs? Vad din man heter det?
Nej, men vi kan tänka att det är
en ofrivillig stad. Du gifte med honom.
Ja. Så.
Johan kommer från en mellanstor svensk stad. Kan vi säga Kalmar?
Nej, ja, vi kan säga Kalmar.
Men flyttade för några år sedan ner till Stockholm, ner tyvärr, för att börja på ett nytt jobb. Företaget han började jobba på är lokaliserat i Stockholms innerstad och har Stockholms bästa och kanske mest kändistäta kontorsläge. De anställda på företaget ägnar sina dagar åt pengar, att äta lunch på restauranger där dagens kostar minst 250 kronor och pratar om hur mycket snö det var på senaste julfesten. Va? Aha, okej, okay, det betyder kokain.
Yep.
Mm-hmm. För alla er som också är, vad ska man säga då, inte med.
Det snöar i Colombia, yeah. Okej, okay, Mandy Schumann, nu kör vi.
Mandy Schumann. Det är din sån go-to kokainkompis. Och du får välja en i Stockholms
området där de har kontor.
Sluta försöka rädda det här. You're fucked. Okej. Okay. Även om företagets energi kanske inte riktigt matchar Johan, så tycker han det är en helt okej arbetsplats. Johan har snabbt fått mer ansvar inom företaget och fick ändå uppgiften att genomföra ett möte med en branschkollega som befann sig i en annan stad. Låt oss kalla henne Ida. Huvudorsaken till mötet var att Johan skulle visa Ida hur ett datasystem funkar. Om ni fattar vad jag önskar. Det stod det inte.
Vad var rubriken igen?
Den ofrivilliga stalkern.
Just det. Tack. Mm.
Dagen för mötet är som vilken annan dag som helst och mötet är som vilket annat möte som helst. Johan och Ida kopplar upp sig på Skypen och inleder mötet. Johan går igenom datasystemet med Ida och visar steg för steg hur det fungerar genom att dela sin skärm med henne. Allt går bra och det är allt som allt ett lyckat möte. Under mötet kommer det fram att Johan och Ida är från samma mellanstora svenska stad och de börjar prata om var de båda växt upp och gemensamma bekanta. Så där som man gör när man träffar någon från sin hemstad som man inte känner sedan innan. Det trevliga småpratet pågår en bra stund och mötet drar ut lite på tiden. Plötsligt säger Ida med en lätt stressad röst: "Ja, precis, det är där jag bor." Under tiden som de småpratar har Johan googlat Ida, gått in på hennes Facebook, kollat hennes bilder, gått in på hennes killes Facebook, kollat hans bilder, googlat var Ida och hennes kille bor och kollat adressen där Ida sagt att hon och hennes kille ska bygga hus. Under
Han har glömt en
han har liksom slösurfat lite på henne med som var bra.
Oh, och det känns som att han gör det så jävla snabbt. Du är bra på det. Det är inte första gången han bara liksom...
Och hon ser hon klickar runt, stannar på vissa bilder lite längre. Om det är en bikinibild kanske.
Zoomar lite.
Åh, gud.
Ja, oh, kille. Vad är det här för jävla kille då?
Måla svart över hans ansikte.
Åh, oh, gud.
Oh, fy fan.
Ja, under tiden har Johan även fortsatt dela sin skärm med Ida. Ja. Johan inser sitt misstag och får panik. Svetten börjar rinna. Han hasplar ur sig: "Jaha, vad bra. Det var det jag undrade. Och var skulle ni bygga hus nu?" "Ja, det var där, ser jag. Jättefin tomt. Det blir säkert toppen." Johan avslutar mötet så snabbt han bara kan. Han tvångsavslutar datorn, smäller igen datalocket och springer ut i rummet för att fly paniken, ångesten och skammen. Johan och Ida har inte haft några fler möten efter den händelsen.
Åh,
fy fan.
Men alltså, det är ändå...
Jag kallar det för ofrivillig. Superfrivillig, så tråkigt.
Ja, men det är ändå så helt rimligt att man sitter och pratar med någon som bara, ja, okej, oh, men hon heter så, vänta, vi kanske känner samma. Man går in på deras sida, alltså jag fattar grejen.
Men det är väl lite att han gick lite långt.
Man vill inte att någon ska se att man gör.
Nej, precis, men man kan alltid förklara det. När han springer ut därifrån och skriker i skam så frågar de, vad har hänt? Vad gjorde den så jävla pinsamma? Det vet man gör, man går in på någons Facebook när man pratar med någon. Liksom. Att alla kommer ju köpa det, men att det händer, att de ser det när det händer.
Nej, det man inte kommer ifrån. Det går inte.
Och att han kollar upp var hon ska bygga hus.
Så.
Oj, oj, oj. Ja, ja.
Ja, det är fantastiskt. Det gjorde mig.
Men hur, alltså, det måste vara så ett jobbigt samtal för henne att hon har suttit där och bara, ja, precis, jag är ihop med honom. Passerar det händer samtidigt och bara, ska vi låtsas som att det är normalt nu, eller? Åh, gud.
Ja.
Det här tänker man att han i resten av livet kommer kunna få sådana skamsköljningar av. Att bara, när som helst bara dyker upp. Någon pratar om så. Jag var inne på hennes Facebook. Fan, jag skämdes.
Man har ju några sådana.
Gud.
Fan. Min andra story kommer här. Bäverhane.
Nu jävlar.
Det var en solig sommardag i Stockholms innerstad. Jag vill minnas att det var i juni och att den stundande semestern var oerhört efterlängtad. Särskilt för huvudpersonen i denna historia som oftast kallas för Bäverhane.
Jaha, det är ett namn.
Känner inte jag Bäverhane?
Jag gör förmodligen.
Otroligt kul att du har två stycken historier nu som heter något som anspelar på...
Ja, just det.
Mm. På det starka kön. Ett starka kön. Nej, hur denna man kom att kallas Bäverhane är en annan historia. Men låt oss säga att hans orangea skepparskägg med sin matchande säkert 2 meter långa hår fick en servitris att en gång utbrisa: "Åh, vilken bäverhane vi har ibland oss."
Oj.
Wow.
Att det är hennes första go-to.
Det är speciellt.
Rödhårig, skäggig och med en mage lika stor som hans ego är Bäverhane en typisk snubbe. Han får det gärna skämta som både kiss, bajs och sex.
Ja.
Yeah. Fan. Är Albin Olsson den bäverhane här också?
Ingen skäggväxt vidare, men annars.
Det kommer. För att inte tala om allt roligt man kan säga om funktionsnedsatta, bögar och andra minoriteter.
Okej, han är ju med i specialisterna. 100%. Jag hör ju det.
Släng in en liten krydda av vardagsrasism också. Och så har ni nu en mer detaljerad bild av vår huvudperson.
Ja.
Mycket kan man säga om denna man, men ni, som ni märker är jag som skriver detta inte Bäverhanens största fan. Mm. Ja, det kan man ju faktiskt utläsa.
Jag tror det var en hyllning. Det är så olika det där.
Ja. Bäverhan är inte äldre än 30 när denna helt sanna historia utspelas. Han jobbar som hisstekniker ute på fält. Ja, visst fan jobbar man ute på fält. Man är inte hisstekniker i en trappa.
Det är det läskigaste jag kan tänka mig att jobba som.
Hisstekniker?
Ja.
Ballongförsäljare då?
Hellre det.
Är det sant?
Hisstekniker kaos.
Är du räddare för hissar än för ballonger?
Ja.
Tänkte, skitsamma, jag fortsätter. Han jobbar som hisstekniker ute på fält. Vilket betyder att när en hiss är trasig ringer man till företaget som herr Bäverhane jobbar på. Vilket var just det som hände denna soliga sommardag i juni.
Mm, hoppas det var Schindler. Det har han säkert massa skämt på dem.
Bäverhanen jobbar på en hiss i Stockholms innerstad. Ni vet en sån där liten hiss med gallerdörr på insidan.
Oh, panik.
Det är varmt i huset och det är inte svalare i maskinrummet högst upp i lägenhetshuset.
Åh, oh, ändå läskigare.
Kanske var det värmen som drev på behovet att uppsöka en toalett. Något som inte fanns tillgängligt på tillräckligt nära avstånd. Bäverhanen springer upp och ner för trapporna och letar frenetiskt efter någonstans att lätta sitt behov, men utan framgång.
Medan de är hissen bara, hallå, vad gör du? Get your shit together.
Bäverhanen! Ja. Bäverhanen! I stundens hetta lyckas han i alla fall komma in i tvättstugan när han hittar en blå, ganska robust plasthink som får duga.
Tvättstugan brukar ju finnas toalett.
Ja, inte den här. Ja.
Eller?
Han sätter en soppåse i hinken, knäpper upp byxorna och sätter sig lättad på hinken. Som otroligt nog håller för denna korta men kompakta man. Ungefär halvvägs in i akten, att kalla det för akt. Ja, akten har han två personer som är på väg att låsa upp dörren till tvättstugan. Panikslagen tittar sig Bäverhane omkring och ser ett torkskåp där han kan gömma sig. Och greppar tag om hinken, håller den hårt mot hans skinker och backar in med hinken först i torkskåpet.
Det här är anledningen till att jag är rädd också för tvättrum.
Ja, ja. Ballonger, bäverhanar, tvättrum och hissar. Bäverhane ser igenom dörrspringan att ett par kommer in och börjar påbörja sin tvätttid.
Ja.
Inte bara ringmuskeln får jobba hårt för att stå blickstilla i det lilla plåtskåpet. Där minsta rörelse skulle höras på långa vägar. Svetten rinner längs med Bäverhanens kropp. Musklerna börjar snart krampa. Tanken slår honom att det finns en chans att paret öppnar torkskåpet för att finna en ung, svettig man med kuken vädret och en odör som inte skulle vara till hans fördel. Detta får inte hända. Ungefär 10 minuter senare lämnar paret tvättstugan och Bäverhanens ringmuskel för äntligen lite välförtjänt avslappning. Slutet gott, allting gott.
Och panik. Hela den här historien var bara panik.
Så han kom undan.
Ja.
Det är det som säger att det är det som säger att den är sann.
Ja,
han har suttit en Gimli och skitit i ett torkskåp. Och tänk när du ska torka den här kläder där. Sen bara,
vad i helvete?
Nej, säg inte då. Eller jag menar,
säg så.
Ja. Panik.
Ja, det värsta, han finns ju kvar då. Så när som helst när man fastnar i en hiss, alltså i Johannas värsta mardröm, att fastna i en hiss.
Ja.
Och det kommer en gubbe med långt orange skägg.
Ja.
Då kan det bli att man får sitta lite extra för att man ska skita i torkskåpet.
Och att torkskåp liksom blir, det är ju inte kallt där.
Nej, om det är på det. Det hade varit kul om de bara varit på det.
Det är som att bygga ett utedass i plåt utan mull.
Alltså.
Ja, Bäverhanen, men alltså, det bästa med den här historien som fick mig är att jag kommer aldrig glömma smeknamnet Bäverhanen.
Nej, eller hur?
Nej.
Jag ser en rödhårig med långt skägg nu. Kommer jag tänka, fan, en Bäverhanen.
Jag ropar efter honom, kolla om han vänder sig. Alla de är kallas säkert för.
Ja.
Alla de.
Det är tydligen go-to för alla servitriser.
Exakt. Om de någonsin ätit på restaurang och i rödhåriga så blir det kallas för Bäverhanen.
Bäverhanen.
Nu ska ni få höra en ny historia. Mm-hmm. Turistshopping i Polen.
Okej.
Denna historia utspelar sig i samma lilla ort som hemkunskapsmysteriet i högstadieskolan. Kommer ni ihåg?
Nope.
Det var någonting med en otrohetsaffär, tror jag. Kanske en vaktmästare som låg med hemkunskap.
Ja, då vet jag. För det, ja, vi har fått meddelande från den som knows som everything.
Nej, det var nog inte.
Nej, det var inte den, nej.
Ja, men det har knullats på skolan, det har det.
Ja, det är det.
Jag kom på vilken det var nu.
Ja, det kommer till och med. För att repetera så är det en raggarort i Dalarna där snacket och ryktet har snabbare framfart än coronaviruset. Okej, det var inte den historien jag skulle repetera. I alla fall, vi är i Dalarna.
Mm.
Men i denna historia är det inte Roger eller Kicki som är huvudpersonen, utan det är en helt annan så kallad karaktär som vi kan kalla Alexander. Man skulle kunna beskriva Alexander som egen. En av de viktigaste och största traditionerna i den lokala högstadieskolan var Polenresan.
Mm.
För alla i nionde klass. Och ja, varje resa skapade några minst sagt minnesvärda händelser.
Jag måste säga, alltså, så här, varför lär sig inte någon skola att med nior inte åka till Prag eller Gdansk? Eller,
ja, men,
du, ni vet ju vad som kommer hända.
Nisse, du vet att de inte åker till Gdansk utan de åker till Auschwitz. Och titta på koncentrationslägret i nionde klass. Det är ingen superresa.
Wow.
Vi kommer att klippa bort det där.
Äntligen.
Ja, men det finns ju de som åker till Prag också. Det finns ju de som åker till Prag också.
Det finns det faktiskt. Vi har hört många historier i den här podden just om den typen av resor. Ja, så jag förstår dig. Men här...
Ja, men att just skolan gör den varje år. För
ja, men okay. Gdansk är en Gdansk.
Och ja, varje resa skapar några minst sagt minnesvärda händelser. Precis som man kan föreställa sig när man släpper iväg 80 stycken 16-åringar till Krakow. Som aldrig sett något annat än en landsväg. När det var Alexanders tur att resa till Polen tillsammans med hans årgång var det inte första gången en nionde klass från den lokala högstadieskolan reste dit. Alexanders årgång blev tipsad av tidigare årgångar om två viktiga turistmål i Krakow som inte fick missas. Nämligen strippklubben och sexbutiken.
Ja.
Dessa turisttips tyckte Alexander var briljanta och lika självklara att besöka som Frihetsgudinnan. I New York då, antar jag.
Ja.
För den är inte i Krakow.
Nej.
När Alexander och hans årgång ankom till Polen fick samtliga niondeklassare någon timmes fritid på kvällen innan samling och läggdags på vandrarhemmet. Alexander och hans vänner rusade direkt längs Krakows gator in mot centrum med mobilen i högsta hugg för att kunna lokalisera vart The Sex Shop ligger.
Jag vet att det är en också.
Ja. Väl där inspekterades varenda pryl. Jag är osäker om instruktionsböcker lästes, men jag kan tänka mig att det i Alexanders huvud fantiserades om hur produkten användes praktiskt. Dessa besök av Alexander och hans vänner gjorde samtliga dagar på fritiden, och under veckan shoppade Alexanders vänner glatt någon parfym som sägs kunna förföra kvinnor och öka sexlusten.
Det är som i Anchorman, den panterparfymen. Lukta bäverpiss.
Men Alexander väntade med ett köpslut trots hans regelbundna besök. Till sista kvällen när han väl slog till. Efter en veckas tid studerande och konsulterande med hans behov slog han till på en upplåsbar Barbara.
Mm.
Lätt, billig och framförallt praktisk. Saken är den att detta inte var en vanlig Barbara. Den här sexdockan... Den här sexdockan var inte en människa. Det var en kossa på fyra ben.
Skala 1-1 också. Att man får stå på en liten pall.
Och mörkret.
Alexander hade efter en vecka insett att det är en Barbara kossa.
Och kunde han inte räknat ut det när det liksom stod så här moficken eller någonting? Att det
stod, nej, han köpte den väl medvetet? Han är från landet den här kvällen.
Så här i efterhand kan man förstå varför Alexander väntade till sista kvällen. Ryktet säger att Barbara kossan användes flitigt och att han till slut blev påkommen med den av sin morsa.
Och det är då man slutar älska sitt barn, va?
Ja.
Det är det exakt då?
Det, här, det är det som händer när man är så... Du, Alexander, det här kommer vi inte ens ta ett snack om.
Nej.
Du ska ut. du ska bara packa dina...
Pappa och jag vill inte ha någon mer kontakt med
dig. Det är kul att han är, liksom, får innegångsförbud. Att han är bara... Du får inte vara hemma på 2 veckor. Du har knullat den här kossan för sista gången.
Kossan kan stanna. Jag har gjort något fel. Åh, oh, fy fan.
Åh, oh, gud. Okej. Okay. Ska jag köra?
Ja.
Hyresvärden och extranyckeln. För sist sådär 7 år sedan studerade jag i Skottland. Staden där jag bodde var på många sätt en typisk studentstad på uppsving med flashigt nytt centrum och nybyggda studentbostäder. Men många var också tecknen på den sedan årtionden utdöda industrin. Med övergivna fabriker, låg levnadsstandard och ett utbrett drogproblem. Gud, vilken svår mening att ta sig igenom, men jag gjorde
det. Det låter Göteborg.
Ja, Liverpool.
Det låter exakt som Skottland.
Ja.
Jag bodde i utkanten av staden, precis på gränsen mellan några familjevänliga kvarter och andra sunkigare områden där det absolut hände att man hittade gamla sprutor i trappuppgångarna. Lägenheten jag hyrde var renoverad av hyresvärdens vuxne son Paul. Paul hade, så att säga, inte riktigt alla hästar hemma. Min kvalificerade gissning är resultatet av ett mångårigt missbruk. Jag misstänkte därför att han, efter år på glid, fått den här lägenheten som ett projekt av sin far som ägde flera hyresrätter runt om i staden. Lite kontext och kuriosa om Paul och hans färdigheter som hyresvärd.
Okay. Jag älskar insändan.
Han stod som sagt för renoveringen av lägenheten innan jag flyttade in. I sovrummet målade han vitt, men en tidigare tapetserad bord lämnade vaga konturer genom målarfärgen, vilket han tyckte var fult. Jag är ingen expert på ämnet, men tänker spontant på spackel och sandpapper som effektiva sätt att hantera ojämnheter på väggar. Paul däremot, han valde att spika plankor över.
Så att det ser ut som en källare på ett sjukhus, att man kan gå med såna burar utan att skada färgen.
Så för att dölja och maskera linjerna från den gamla borden fick rummet en ny bord i obehandlat furuplank.
Det är som ett gammalt av ett syninskämt när han ska dölja ett stånd med ett större stånd.
Mm. Det har inte hört.
Nummer 2. En gång nämnde han i förbifarten att han hade en dotter som han varannan vecka på utsatt tid fick prata telefon med. Han fick dock aldrig träffa henne då han hade besöksförbud. Varför berättade han dock inte? Okej. Okay. Nummer 3. Jag upplevde honom dock som rätt harmlös. Till exempel var han att inte höja hyran mitt andra år i lägenheten trots att det stod i kontraktet. Detta för att han tyckte det räckte med hyran som den var. Denna hyra var långt under snittet i stan. Mm. Gulligt. När historien jag tänkte återge utspelade sig så hade jag min familj på besök. Jag hade bara en nyckel till lägenheten och ytterdörren var av den typen som låser sig automatiskt när den slår igen. En natt är det en i familjen som mår så pass dåligt att vi åker in till sjukhuset. Många timmar senare, trötta och hungriga, återvänder vi till lägenheten bara för att upptäcka att ingen fått med sig nyckeln i kaoset. Jag försöker därför få tag på Paul för att låna den extra nyckel jag vet att han har. Och till slut möter vi upp honom på andra sidan stan. Jag tänker för mig själv att jag inte känner igen nyckeln han ger mig, men att det väl måste vara en annan kopia. Så vi tar oss hem igen bara för att, såklart, upptäcka att det är fel nyckel vi fått. Ännu tröttare och hungrigare ringer Paul som intygar att det där absolut är den enda kopian. Jag försöker säga att jag inte känner igen nyckelringen. Var den inte gul? Nej, svarar han. Det är absolut den där. Han säger att den ska komma över och väl på plats konstaterar han efter många om och men att vi får sparka in dörren.
Ja.
Inte ringa låsmed, sparka in dörren. Problem solving. Vid det här laget är alla så trötta, hungriga och frustrerade att vi rycker på axlarna och dörren sparkas in. Något som visade sig vara oroväckande enkelt. Ingen säkerhetsdörr här inte. Lättad över att i alla fall var inne i lägenheten konstaterar vi att dörren går att stänga hjälpligt och jag får använda säkerhetskedjan tills dess en låsmed kan komma förbi. På väg ut säger Paul: konstigt det där med nyckeln, men jag var så säker på att det var den gula. Jag och familjen tittar på varann. Men nyckeln jag fick av dig var ju blå, svarar jag. Var den? Utbrister han. Så stoppar han handen i byxfickan och drar upp ett gäng nycklar, varav en har en gul nyckelring. Min extra nyckel.
Sådana alltså, som är så säkra. Uh-huh. Och bara så, men då sparkar vi in.
Uh-huh.
Men du ska inte jag sparkar in dörrjäveln bara.
Jag tänkte på att rummet med en bord, det lär ju varit barnets rum som han har liksom gjort fint med.
Åh, nej.
Ja, det han vill inte bli påmind om den här. Det var liksom så elefanter som höll varandra i svansen. Ja. Och sånt. Och så bara, nej, det här vill jag inte se igen.
Nej, spika för. Det var, han sa, det blev så här, åh, påminner om besöksförbudet, för att jag ska döda min syster och så där.
Eller mamman till barnet, som vi kallar henne.
Och. Som vi skämtsamt brukar kalla henne.
Okej, okay, då har jag, vi är helt, nästan helt sex- och klökfritt idag, va?
Ja.
Ja, förutom möjligtvis då en liten plastkossa.
Ja, som blev manhandled.
Eller möjligtvis, det var ju garanterat.
Ja.
Inte den, sexfritt.
Den mår inte bra idag.
Då tar jag min sista och tredje för dagen.
Mm.
Öron öppna. Här kommer Geniet och Göran. Geniet och Göran. Jag är uppvuxen i en liten stad som vi kan kalla för Örnsköldsvik, eftersom att den heter det. Ja, det är en bra stad. Den här staden är känd för Foppa, Hockey, Modo och Hägges kakor. Foppa, Hockey, Modo. Det är, man kan bara säga... Ja.
Också känd för att folk som kommer därifrån...
Som sådär, den här staden är känd för David och Sundin och Bäst i test.
Men jag ska bara säga en sak. Ja. Den är inte alls känd för Hägges kakor. Jag har aldrig talat om Hägges kakor. Jag är ledsen.
Nej,
jag kommer ju andra sidan från en stad som kanske är känd för Göteborgs kex.
Ja, absolut. Men Hägges kakor har inte jag heller hört. Så den är känd för Foppa, helt enkelt. Ja.
Men Örnsköldsvik är en sån stad som folk som kommer från den tycker... Alltså, de är så här... Jag kommer från Örnsköldsvik, så du fattar ju Örvik. Ja. Men det är lite fint. De ser sig som rätt fina.
Ja, det gör de kanske.
Är det fin?
Det är så jag uppfattat att alla jag träffat från Örnsköldsvik, de är säkert fem pers. Det är mycket.
Ja, det är ju mycket.
Det är mycket.
Okej. Okay. Standardprosten när man träffar på någon på stan är inte, hej, hur läget? Nej. Övik sysslar man inte med sånt. Dravel. Standarden när man träffar på någon är frasen, såg du senaste matchen? Ni förstår säkert med detta att det finns en hel del särskilt älskvärda personer här.
Mm. Alltså det är då Foppa, Hockey, Modo matchen.
Ja, exakt. Eller? Ja. när jag gick på gymnasiet så hade vi en lärare i teknik som inte riktigt hade en lärarlegitimation, om man säger så. Riktigt.
Inte helt framme.
Det kallar han för Göran. Göran spenderade många lektioner med att berätta om sin ungdom och diverse andra saker han tyckte var intressant. Hockey, Modo och bilar. Inte Foppa, utan han är bilar. Göran mer bilar.
Han var
aldrig
ett fan av Foppa. Så. Tyckte han aldrig borde släppt vänsterhanden. Han la straffen mot Kanada 94. Han tyckte det är oansvarigt, även om han gick in.
Göran var även ofantligt stark. Han hade demonstrerat detta genom att driva isär Sundsvalls telefonkatalog på mitten med bokryggen först, om ni förstår hur jag menar. Ja, det här har jag gjort själv.
Men man behöver inte vara, man behöver bara ha rätt teknik.
Ja. Och Sundsvalls
telefon... Jag är ändå imponerad.
Ja, och Sundsvalls telefonkatalog var inte en liten historia på den tiden. Nej. Fan, sluta skryta om Göran, känner jag.
Han var säkert också stark.
Ja. Just den här historien jag ska berätta för er om handlar dock om en lektion när Göran var väldigt uppspelt. Han skulle lära oss om Archimedes sats. Vi frågade lite försiktigt om han inte blandade ihop Pythagoras sats med Archimedes. Men nej, det var Archimedes sats han menade.
Mm. Menar inte Archimedes princip då?
Nej, satsen. Nej, det är satsen. Mm. Göran hade på något sätt lyckats få skolan att köpa in ett enormt akvarium. Ett sånt där... Vad sa du?
Jag förstår
ett sånt som hade kunnat rymma en sjöjungfru, och detta var han väldigt exalterad.
Mm.
Göran började lektionen med att berätta att nu skulle vi få se något häftigt.
Mm.
Göran hade fyllt upp akvariet till ungefär 2/3 och på bänken låg en väldigt stor sten. Ni förstår säkert vad Göran tänkte. Göran skulle sänka ner stenen i akvariet för att visa hur man kan mäta med hjälp av den tekniken. Det var bara några problem. Göran nådde inte upp till kanten av akvariet, så han ställde sig på en stol för att få en bra fallhöjd.
Det behövde han.
Ja.
Han skulle ha en hög höjd.
Göran hade tänkt att vi skulle ha en stor sten för det skulle bli tydligt att vattennivån höjdes. Därför hade han hämtat en stor men väldigt kantig sten från skogen. Det var en bra tanke av Göran, men när vi klev upp...
Riktigt poängen med den här experimentet om man inte har markerat på akvariet hur mycket det är i och kan inte ha en våg.
Ja, men vi får ju inte glömma att han inte riktigt hade en lärare.
Jag glömde bort det.
Ja, det är en kille som skjuter från höften.
Ja.
Och det är ju kul med lite happenings i skolan. Det ska jag ge honom.
Det var en bra tanke av Göran, men när Göran klev upp på stolen och släppte ner en cirka 5 kilo tung sten i ett enormt akvarium av glas så kom ett litet klick. Sen sprack hela akvariet och vattnet forsade. Elever hoppade upp på bänkarna så fort som små illrar. Göran stod där på sin stol och kliade sig i huvudet. Ja, det där blev ju inte riktigt som jag tänkt.
Eureka!
Ja, det blev inte.
Han låtsas som att det var det han ville.
Ja, det där blev
jag
inte.
Sa ju att det inte var Archimedes princip. Archimedes sats.
Men det här är Archimedes sats.
Då har jag haft en, på en sten som är helt delvis nedsänkt vätska.
Jo.
Verkar en krosskraft som är lika stor som den undanträngande stenens tyngd. Så går det till. Ja,
det är Archimedes sats.
Ja, man kan förstöra glas med en kantig sten.
Åh gud, det där blev inte riktigt som jag tänkt mig, stod Göran och sa och kläs i huvudet. Göran hoppade ner från stolen och skulle gå och hämta en mopp. Jag vet inte vad moppen skulle göra för skillnad, då det säkert var minst 50 liter och förmodligen mer, om jag ska vara ärlig.
Men vad fan ska...
50 liter vatten, det är någon som har mopp!
Det är fruktansvärt, men det är... Oh,
snabbt, gud. Hämta moppen.
Hämta moppen. Oj. Det Göran inte tänkte på när han öppnade dörren var att hans klassrum var på övervåningen. Och att under honom var rektorns kontor. Så han öppnade dörren, kom en våg av vatten forsande som kastade sig ut över alla som stod på våningen under. Och vattnet letade sig såklart in på rektorns kontor och skapade en hel del vattenskador. Alla elever fick ledigt en vecka när de åtgärdade vattenskadorna som Görans experiment hade orsakat. Och Göran såg vi tyvärr aldrig mer på skolan.
Nej, stackars Göran. Han försökte ju.
Även om man inte hade öppnat dörren så tror jag att det hade kommit fram till rektorn förr eller senare ändå.
Någon sorts vattenskada hade vi sett.
Ja.
Sug på det här. Nu tror ni säkert att berättelsen slutar här. Men förtrösta icke, för det här var bara början.
Nej.
Oh, gud vad spännande. Det här hände ett tag innan studenten skulle äga rum och vi hade såklart livliga diskussioner om detta i klassen. På den här skolan var det tradition att klasserna hängde upp plakat och roastade varandra. Tyvärr så blev klassen jag gick i ganska hårt attackerad av en specifik klass. En tjej i min klass led av psykisk ohälsa, vilket skitklassen, som jag kommer benämna den som redan efter, basunerade ut i tid och otid.
Wow.
Skitklassen hånade och trakasserade även vissa i min klass för deras personligheter på ett extremt och oschysst sätt. Ja, jag gick estet. Och här kan jag relatera till att jag hade fes på mig 2 år så att man fick höra ett och annat.
Det hade du säkert.
Ja, och den var fint. Den sprack lite i bak. Jag fick tejpa den. Göran som hade snappat upp detta sa på ett väldigt bestämt sätt att vi måste trycka till dem ordentligt så det känns. Men inte med våld förstås. Klassen brainstormade hårt och länge. Till slut var det ett geni som kläckte en plan. Vi skulle sätta dit dem rejält. Det fanns nämligen på en allmän parkering en bil som hade stått där i cirka 6 månader och var övertäckt med böter. Den var väldigt risig och vi drog slutsatsen att ingen ägde den eller att ägaren hade övergett den. Geniet och några modiga i klassen begav sig mitt i natten ut till denna parkering. Planen var noga uträknad. Spanare på olika platser runt om. Flyktbil redo en bit bort. Svarta kläder och massa färg i ryggsäckarna. Geniet och det modiga få vandaliserade helt enkelt bilen rejält. Inte så att den gick sönder, men spraymålade den med diverse passande ord och uttryck för studenter. Avslutningsvis signerar vi bilen med skitklassens namn.
Mm.
Okej. Okay. Smart. Det gick bara någon dag eller två innan vår klassföreståndare meddelade oss att några på skolan hade begått ett brott. Antingen en hel klass eller några individer ur klassen som hade gjort sig skyldiga till vandalisering av en bil i stadens centrum. Om vi visste något skulle vi genast berätta för henne eller för polisen. Klassföreståndaren berättade senare att det som hade gjort detta hade blivit förhörda av polisen, men det fanns inga bevis förutom att bilen vandaliserades på ett specifikt sätt. På grund av detta så hade skolan beslutat att skitklassen inte skulle kunna få medverka vid den traditionsenliga studentfiran.
Haha! Revenge!
Än idag kan jag tänka tillbaka på med varma känslor. Skitklassen var riktiga rövhattar och fick ett ordentligt straff. Utredningen lades ned på grund av bristande bevis och det fick inga rättsliga följder av detta. Geniet som kläckte denna briljanta plan då. Hon är idag lärare på grundskolan i kommunen. Hon har inte fortsatt sin brottsliga karriär förutom den gången hon råkade tillkalla en hel poliskår till en strand på grund av en mås och en brygga. Men det är en annan historia.
Men hur var Göran var inblandad i det här på något sätt?
Ja, han hade ju tipsat att hon kastade lite hårt. På något sätt känns det ändå fint att veta att Göran bidrog med en viktig lärdom till klassen. För att sätta dit någon så att det känns så att man helt enkelt kan göra som jag gjorde och sätta dit någon för vandalisering. Med vänlig hälsning, geniet. Okej, det är geniet som har skickat in. Det var ju två historier ett.
Ja, det var det verkligen.
Det var ju först Göran.
Ja. Jag tror att Göran gjorde det för att sätta dit rektorn.
Ja. Det är också så kul att Göran när han står där ropar på mopp vet. Där var sista dagen på jobbet. Ja. De sa fake it till you make it. Det funkar inte. Archimedes.
Jag kom ändå långt.
Ja, det får brista eller bära. Det är brast. Ja. Ja. Jag kommer inte hit imorgon bara. Så.
Jag tömmer mitt skåp.
Jävla kanonhjärna verkar han ha. Ja. Jag ska ha ett stort akvarium. Ja. Så de förstår Archimedes sats.
Och en kantig sten.
Större ska den vara. Större ändå. Hämta en större sten.
Och så släppas från en höjd.
Har ni högre stolar? Någon trappsteg eller någonting man kan...
Det ska bli ett splash. Det är så lite kul.
När man hör det... Oj, oj.
Oh, fan. Nu kommer min sista historia för dagen då. Karate Kid simmaren på Kreta.
Oh.
Den här historien utspelar sig på Kreta tidigt 2000-tal, säger man 2000-tal, 2000-tal.
Ja. Mm. Kan jag säga båda.
Jonte och Bettan är på semester med allt vad det innebär. Sol, öl, livsfarlig biluthyrning samt bad avverkas. Eller ja, en del badande rättare sagt. Jonte är inte så förtjust i det med att bada. Vatten ska komma uppifrån i hans livsmotto.
Det är så pappigt. Ja. Jag badar i maj. Duschar du kallt också? Nej. Vatten ska komma uppifrån och vara varmt.
Han vet dessutom med sig att han inte är någon vidare simmare. Så för att undvika total förnedring och för att slippa återuppleva de där obehagliga scenerna från hajen som han såg som liten så håller han sig helt enkelt på torra land. En av dagarna befinner sig Jonte och Bettan i en livsfarlig hyrbil. Efter en rad kulturhistoriska utflykter och diverse besök på meningslösa platser på denna ganska så mediokra ö så tjatar Bettan till sig att de ska stanna till i en liten bukt så de kan svalka av sig. Jonte går motvilligt med på detta och paret lägger sig på stranden. Efter en stund där Jonte mer eller mindre känt sig som en gris på ett spett i den varma sanden så får han nog. Han måste ut i vattnet. Det finns inget alternativ. Basta. Paret ger sig ut i vattnet. De går en bra bit ut i bukten innan de kan hitta ett relativt bra djup att bada i. Bettan, som är gammal simmerska, flyter runt som om vattnet vore hennes bästa vän. Jonte... Not so much. Några tafatta försök till bröstsim. Lite kaffekokare. Och något krålande.
Kul att han håller på så bara, är det det här som jag badar? Eller? Am I doing it? Am I doing it?
Ja, det är lite rygg, det är lite trampa vatten.
Och något krålande som mest påminner om en gravid som försöker ta sig ur en tvångströja senare. Bestämmer han sig för att simma in mot stranden. Sagt och gjort, med enormt ograciösa rörelser simmar han in mot stranden bara för att upptäcka något mörkt under sig efter en liten stund. Helvete, nu simmar Bettan under mig, bara för att jävlas. Bäst jag håller mig flytande så jag inte krockar med henne, tänker jag inte. Pang! Hans högra knä slår i något. Fan, nu knäar jag henne i ryggen, det här är inte bra. Det ograciösa flytförsöket har nu övergått till någon sorts generellt viftande med samtliga lemmar. Mayday, jag tar in vatten, tänker Jontes hjärna samtidigt som han hostar och klöks av kallsuparna. Jag måste ställa mig upp på något sätt, se om jag kan nå botten. Jo då, det var inga problem att nå botten. När Jonte väl ställt sig upptäcker han att vattnet når honom till strax över knäna. F- Figuren han sett under sig har således inte varit Bettan utan hans egen skugga. Det har aldrig varit någon fara. Han slog i knät i botten.
Ja, han tumlade sig in verkligen. Långgrunt.
Och höll på att dränka sig själv med sina lama försök att hålla sig flytande. Utifrån sett måste det se ut som någon försökte göra en Karate Kid-sparken liggandes på mage i gruntvatten. Han vänder sig om och ser Bettan stå bakom honom cirka 5 meter ut i vattnet med en enormt frågande blick. De pratar aldrig mer om den här händelsen.
Han håller på att drunkna när det är liksom, du vet det här, när man bara, man kan bara vada.
Fattar du vad bra han måste vara på att, vilken flytfunktion han måste ha. Att han ligger så högt.
Ja, ja, just det.
Han ligger högt.
Han vägrar liksom vara helt sänkt i vatten.
Ja, han är som en sån motordriven surfbräda som sticker upp i vattnet.
Ja, just det.
Han ligger och hovrar på...
Och att hans första tanke när han slår i botten är, nu har jag nog sparkat min sambo.
Ja.
I ryggslutet. Otroligt kul.
Det här är inte bra.
Oj, här kommer en lång sista då. Legenden. Jag studerade till lärare i en mellanstor stad i Sverige och bodde i ett relativt centralt och eftertraktat område nära till såväl högskola som stadsliv. Förutom alla andra vanliga typer som bodde i mitt närområde bodde där också legenden. Med legenden visste du aldrig riktigt vad du skulle få. Min uppfattning är att hon var en kvinna, några år äldre än mig själv, när berättelsen utspelar sig, gissningsvis 25+. Det som jag med flera fann mest intressant med legenden var hennes klädval. Varje gång man såg henne hade hon bytt stil. Min personliga favorit och som för alltid ätsat sig fast i mitt minne är den gången hon hade kamouflagemönstrade byxor i den grå färgskalan och en kamouflagemönstrad jacka i den gröna färgskalan. Mm. Till detta hade hon matchat ett par röda lackade stilettboots och på huvudknoppen hade hon en Mozart-peruk. Det är starkt.
Jag älskar henne.
Ja, det är starkt.
Ja.
Otroligt bra.
Att hon ser ut som att hon liksom sitter i brittisk rätt.
Ja.
Men också, att hon är som anklagad. Är... Som ett krigsbrott.
Jag spelar alla roller själv. Jag spelar alla roller själv.
Och att hon liksom ändå måste ha tänkt så här. Ja, och så längst ner i vegetationen när man ska försvinna, då kanske det är lite bär. Då tar vi rött.
Sen kanske det är
en sten. Grå kamouflage. Kanske en trätopp ovanför. Grön kamouflage. Och så lite lav på toppen.
Skönt, nu kan jag i alla fall ingen se mig.
Exakt.
Oh, gud vad kul.
Invisible. Okej. Förutom att hon ofta drog ögonen till sig kunde det även hända att hon själv ville påkalla på uppmärksamheten. En gång när min sambo gick hem från mataffären hörde han plötsligt hur någon skrek så det ekade på gatan. Han vände sig om och såg att det var endast han och legenden som gick där på trottoaren. Han, något förvirrad, legenden med ett hånflin. Vi var på väg tillbaka till högskolan efter en lunch då jag och några klasskompisar lyckosamt passerade legenden. Jag berättar kort för en kamrat om min sambos interagering med henne samt några av de senaste ikoniska luckorna som hon presenterat. Min klasskompis flikar snabbt in. Men du vet vem hon är eller? Jag? Nej. Men känner du henne? Klasskompisen? Nej, men herregud. Hon är ju en legend på lärarhögskolan. Ganska tidigt när man börjar sina lärarstudier har man några veckors praktik. Under denna praktik handlar det mest om att man ska skilja agnarna från vetet. Det vill säga att man helt enkelt ska få känna efter om det är rätt studier man gett sig in på. Legenden ska få sitt namn under just denna första praktik. Under sin första dag visar legendens handledare henne runt på skolan, går igenom schema och personliga mål med praktikveckorna. Avslutningsvis frågar handledaren om legenden har några frågor. Och det har hon. Lönen som vi ska få för praktiken, kan jag få dem kontant? Jag tror inte på skatt. Det är din brorsa, Albin! Handledaren förklarar. Ni kanske fått höra om att ni ska få betalt om ni vikarierar för handledare eller för någon annan lärare under er praktik. Och det stämmer, men det tror jag inte kommer behövas. Men jag har ju praktik här i flera veckor. Det är den lönen jag vill ha i cash, svarar legenden. Handledaren förklarar igen. Praktiken ingår ju i din utbildning. Du är här några veckor istället för att vara på högskolan. Så jag får inga pengar för att vara här, utbrister legenden. Du får ju studiebidrag och kanske har du tagit studielån. Det är ju pengar du får för att du studerar, svarar handledaren. Legenden. Okej, vart finns toaletterna?
Åh, gud.
Sen såg man inte legenden med den dagen. Dag 2. Legenden är med vid några lektioner på förmiddagen. Äter lunch med handledaren. Ursäkta sig för ett toalettbesök innan eftermiddagens lektioner drar igång och försvinner spårlöst från skolan. Dag 3. Legenden är med vid några lektioner. Ursäkta sig för att gå på toa innan lunch. Försvinner. Dag 4. Legenden var närvarande vid en lektion. Hon ska därefter vara med på ett kort möte med ytterligare kollegor till handledaren. Men ursäkta sig snabbt för att besöka toaletten. När legenden försvinner från konferensrummet säger handledaren till sina kollegor. Försvinner hon idag igen måste jag ringa högskolan. Självklart syns inte legenden till mer och i en paus under eftermiddagens konferenser ringer handledaren den ansvarige på högskolan och förklarar läget. En stund senare ringer handledarens mobil. Denne svarar då hen hoppas på att det är högskolan som ringer och ska ge klarhet i hur handledaren ska hantera en skolkande student. Handledaren, hallå, legenden. Du ska inte tjalla på mig till högskolan, fattar du? Handledaren, ursäkta, vem är det här? Legenden, du ska inte snacka om mig med högskolan, förstår du? Jag vet var du bor, jag har ditt nummer.
Gud, legenden.
That escalated.
Sitter hon i sin peruk, naken.
Ja, verkligen.
Superarg.
I ett tomt badkar. Handledaren, punkt, punkt, punkt. Legenden, jag vet vart du jobbar. Handledaren, men du. Du ska passa dig jävligt noga, väser legenden fram och lägger därefter på luren. Den något chockerade handledaren stapplar tillbaka in på konferensen. Några kollegor frågar hur fatt och vad högskolan hade sagt. Handledaren svarar, jag tror jag precis blivit hotad av min lärarstudent. Legenden fick aldrig mer komma tillbaka till sin praktikplats utan fick istället komma till disciplinnämnden. Därefter ska hon ha blivit avstängd från lärarhögskolan. Under alla år som jag själv studerat har jag aldrig hört om någon som blivit avstängd eller ens avrådd från att fortsätta med sina studier. Med öppna armar står man och tar emot vilket jävla stolpskott som helst till en blivande lärarkåren. Helt ärligt finns det väl knappt något antagningskrav på lärarutbildningar idag. Men om man trots detta har lyckats bli avstängd, ja, då är man fan en legend.
Åh, gud vad jag älskar legenden.
Ja.
Okej, jag tycker också väldigt synd om den där handledaren. Yeah. Panikar. Man bara, vad händer?
Men nu går hon bara runt i stan och ropar på folk.
Nej, men också, hon går ju runt som en mossig sten med lingon vid rötterna. och bara gömmer sig för handledaren.
Och så kan hoppa på honom om hon ser honom.
Åh, gud vad roligt. Godlare. Mm. Ja, det var de vi hade den här fredagen. Mm. Ska vi gå igenom vad vi har läst?
Det tycker jag.
Vill jag göra.
Ska du då? Det var jag som började.
Jag vet du.
Okej, faktiskt, nu står det så här fint. Jag började med musmattan.
Ja,
just det.
Pensionärer som har det som sittunderlägg på en datamaskinskurs. Ja. Nummer 2. Bäverhanen. Den där mannen som sket i ett torkskål.
Dagens spice-historia. Mm. Mm.
Och avslutningsvis, geniet och Göran. Läraren som skulle visa Archimedes.
Ja, just det.
Just det. Mm.
Jag har läst Tandpetaren. Mm. Alltså mobbingen egentligen mot en tjockkille. Turistshopping i Polen.
Just det.
Karate Kid, simmaren på Kreta.
Ja.
Och jag har läst Den ofrivilliga stalkern.
Ja.
Hyresvärden och extra nyckeln.
Ja.
Och legenden.
Oh.
Ah.
För mig står det mellan Göran och Den ofrivilliga stalkern.
Ja, alltså Den ofrivilliga stalkern är ju verkligen en liksom modern klassiker redan,
ja. Känns det så. Eller hur? Verkligen. Men Göran som släpper...
Ja, den är ju det, magisk.
Alltså första delen av den historien, ja. Är liksom...
Ja,
ja den, alltså det är det. Hade det varit klart...
50 liter vatten!
Han hade kunnat ta ett dricksglas och en liten sten bara. Ja, nej, han...
Och köpt in ett av den kanske det får bli.
Så, men det måste nästan bli det.
Måste, ja. För, alltså, jag gillar ju legenden, men den är svår att återberätta. Kanske. Mm.
Precis.
Ja, legenden är otroligt stark, men ja, det är liksom...
Ja, eftersom att det är min... Ni båda känner Göran, eller?
Jag tror nog det. Alltså det jag håller med om att stå med den och stalker. Stalken är så jävla lätt att berätta som att man har varit med om det.
Mm.
Ja.
Själv, eller liksom att ens kollega har gjort precis den här grejen. Men...
Ja, är ni
Jag kan inte riktigt bestämma. Jag kanske ändå tar Göran. Det är så jävla mycket dumma beslut i rad som blir roligare.
Ja, jag gillar Göran storyn.
Ja, men ska vi ta Göran?
Ja, tror det.
Ja, Göran och geniet. Det är alltså historie nummer 7 idag.
Ja.
Så den kan jag ju ta. Berätta som att ni satt på i klassrummet själva och att det är ni som är geniet.
Mm, just det.
Ja. Och vi kommer behöva fler stories. Och vet du vad? Jag har två önskestories. Som du bor, det är en som jag har önskat innan. Det är det stora slaget. Stora slaget mellan bröderna Olsson och Peppar. 91. Om det är Stockholm restauranger som lyssnar på det här. Den vill jag ha.
Den har jag, den har du berättat.
Ja, den vill jag ha.
Förbefarten för mig.
Ja, den, alltså, den kräver jag. Och sen vill jag ha historien, om du bor i Helsingborg. Så vill jag höra historien om papegojan. Det är en alkoholiserad dam som kallades för papegojan. Så det är några som har berättat den för mig. Det är den mest otroliga historien. Jag vill verkligen dela med mig av den. För att det är liksom på riktigt.
Alltså om ni kan de historierna, så skicka in dem. Sen har vi också en annan podd ju, där man kan lyssna på när vi bjuder in en komikerkollega.
Ja.
Just
och så pratar vi om den personens såna här historier.
Exakt.
Som heter Cigarrummet.
Ja.
Och den kan man bli prenumerant på då och lyssna på en i månaden.
29 spänn.
29 spänn.
Det ska egentligen komma ut imorgon, hörni.
Det kommer det... Ah, ja.
Ja, det är löst.
Yep.
Men en gång i månaden kommer Cigarrummet och det är kanons.
Ja, och då går man in på underproduktion.se/cigarrummet och blir prenumerant. Ja,
för 29 spänn.
Ja.
Och det är alltså, ni tänker 29 spänn för ett avsnitt i månaden. Jo, men det är det som betalar redaktörer och klippare för den här podden så att ni får
precis.
Den gratis.
Just
ni får 5 avsnitt i månaden, ibland 6 beroende på vilken månad det är. Just. För 29 kronor. Så det är ja, jättebilligt. Och det är väl det egentligen.
Ja, skicka in historier och vi hörs nästa vecka.
Ja. kafferepet@underproduktion.se.
Just det.
Så tar Fia Lo Anström. Tack för att du gör det. Tack Daniel på One Touch Edit för att du klipper podden. Och tack ni för att ni kom.
Det var så lite.
Ses nästa vecka.
Trevlig helg.
Hej då.